Det är i Jesu namn vi samlas. Det är Jesus som är anledningen till att vi firar gudstjänst, att vi samlas här. Och då vi lyssnar till den här sången så kan vi påminnas om att när Jesus dog och uppstod så gjorde han det för alla människor. Alla människor överallt, varje land, varje folkslag, varje människa. Jesu död och uppståndelse ger mänskligheten förlåtelse och riktning. Ett evigt liv som börjar redan här och nu. Men Jesu liv här på jorden visar också på kärnan i kristen tro. Att Jesus liksom kallar dig som vill följa honom att inspireras av hela hans liv. Jesus levde hela sitt liv i en djup relation till sin far. Han levde i en så given gemenskap med sin far att han kunde säga det fadern gör, det gör också sonen. Alltså Jesus visste varför han var på jorden. Han hade sagt nej till status och jagande. Han levde i en nära relation till fadern. Jesu död och uppståndelse, det gör det möjligt för oss människor att komma hit idag. Växa i relationen till Gud. Men Jesu liv, hans dagar här, visar oss att vi alltid kan växa i relationen till Gud på oerhörda sätt. Det finns alltid mer att upptäcka av Gud. Om vi låter gemenskapen med Gud djupna, på samma sätt som Jesus lät gemenskapen med fadern ständigt djupna, så blir vi också mindre ängsliga, mindre statusjagande, mer medvetna om varför vi är här, mer givande i vår attityd som människor. Och idag så vill jag tala om ett många gånger missförstått bibelord. Själva nyckelmeningen i det här sammanhanget är: arbeta på er frälsning. Arbeta på er frälsning. Jag vill ställa tre frågor idag. Du behöver inte komma ihåg dem, för jag kommer upprepa dem tills du blir alldeles trött. Vad betyder det att arbeta på sin frälsning? Varför ska man arbeta på sin frälsning? Och hur kan man arbeta på sin frälsning? Och först och främst, frälsning. Vad betyder det? Frälsning betyder räddning. Och det är kärnan i kristen tro. Jesu död och uppståndelse är räddningen för mänskligheten. Den här bibeltexten som kommer komma upp här på väggen är hämtad från Filipperbrevet 2. Och den börjar med ett därför. Hela sammanhanget börjar med ett därför. Och det syftar tillbaka på just den här rikedomen som finns i gemenskapen med Jesus. Paulus har beskrivit det målande, fantastiskt vackert, några verser tidigare. Därför började nu här. Att Jesus är den han är, att han har levt och uppstått för oss. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Första frågan. Vad betyder det här? Vad betyder det att arbeta på sin frälsning? Då man läser det rakt upp och ner så kan man faktiskt tänka att det innebär att anstränga sig för att göra allting rätt. Att kämpa för att bli en god människa. Så att Gud kan ge sitt godkännande, sin stämpel i pannan på oss. Nu har du arbetat dig fram till frälsning. Inte alls. Inte alls så. Paulus säger, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, ty det är Gud som verkar i er. Alltså, det liv som finns för varje människa i gemenskapen med Jesus är en gåva från Gud. En gåva. Och det leder oss in på nästa fråga. Varför detta? Varför ska man arbeta på sin frälsning som det står här? Jo, för att den relationen är så värdefull att den är värd all vår omsorg, all vår hängivenhet. Alltså ett arbete med fruktan och bävan. Det är samma sak att man ger en relation omsorg, hängivenhet. Vi vill arbeta på vår frälsning då, för den relationen är det vackraste och viktigaste som finns. Egentligen är det ju självklart att det är så här, och många av er har redan listat ut på förhand vad jag kommer säga här nu. Relationen med Gud är en gåva, men den gåvan behöver vi leva i och av. Den gåvan behöver vi arbeta på. Och jag kan minnas klart och tydligt då jag fick min kärlek till min fru Lottie besvarad. Jag kan säga till dig vilket datum det var. Jag kan säga vilket klockslag det var. Jag kan säga vilket tuggummi jag tuggade. Det är viktigt att göra det nämligen. Då man träffar sin blivande fru. Att ha en fräsch andedräkt. Ett tips till er. Ni som är ute på marknaden fortfarande. Alltså relationen med Lottie var en fantastisk gåva rätt in i mitt liv. Jag minns det glasklart. Den gåvan finns fortfarande i mitt liv. Och det är inte resultatet av lite lyckliga omständigheter. Det är faktiskt resultatet av ett envist arbete. Och då inte bara från mig. Utan även från Lottie. Paulus riktar sina ord till en församling i Filippi. Han brinner av iver för att visa att de behöver medvetet vårda sin tro så att de kan mogna och växa och på så sätt ta vara på livet som de fått som gåva av Gud. Alltså Paulus skriver de här orden från en fängelsecell. Han vet inte om han kommer leva särskilt länge till. Ändå är hans fokus inställd på de här människorna, att de ska få uppleva den djupa glädje som han någonstans i sin misär ändå upplever. Att han nu då han är fängslad och inte kan hjälpa dem, att de lär sig ta ansvar för den här ovärdeliga gåvan i relationen med Jesus. Orden från Paulus är av största betydelse också för oss. Men jag anar att många av oss här sitter liksom med en tyst frustration över att relationen med Gud inte är en så viktig del av våra liv som vi innerst inne önskar. Orden som jag nu har sagt, förutom möjligen det här med tuggummit, och bibelorden jag läst kan kännas främmande. Alltså kanske har vi intellektuella tvivel som gör att vi lever med en distans till tron. Eller så upplever vi inte Guds närvaro som förr och är besvikna på Gud. Eller så känner vi att vi bär på så mycket saker som har hänt oss, så mycket vi upplever skuld för, att det känns omöjligt att närma sig Gud. Eller så har livets bekymmer och plikter gjort att tron bara inte får plats. Och det är inte ovanligt att man under vissa skeden av livet upplever alla dessa fyra saker samtidigt. Intellektuella tvivel, känslan av Guds frånvaro, skuld, livets bekymmer. Och det finns många orsaker till just de här fyra sakerna. Men det som ofta gör att vi upplever denna frustration är att vi tappat bort just detta att tron är en gåva. I teorin tror vi det, men i praktiken tänker vi nog ändå att Gud älskar oss om vi tror på rätt sätt. Eller känner på rätt sätt. Eller lever på rätt sätt. Men kristen tro handlar inte om vad du gör. Det handlar om vad Gud ger. Kristen tro handlar inte om vad du gör. Det handlar om vad Gud ger. Jag säger det igen. Kristen tro handlar inte om vad du gör. Det handlar om vad Gud ger. Och Gud har redan gett dig allt. I konfirmationen så säger vi att tro och dop hör ihop. Det är en ledare som heter Patrik Hakers som har undervisning varje år om dop. Och han har gjort små gubbar, en liten gubbe som heter tro och en som heter dop. Och så håller de handen och så säger han att tro och dop hör ihop. Och många av er här inne är döpta. Detta med att Gud redan har gett oss allt, det är något Paulus säger i andra Korintierbrevet 5 om tron och dopet. Han säger så här: den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. De här orden säger oss att Gud har gett varje människa som tillhör honom en ny identitet som kristen. Det var det här budskapet som gjorde att den kristna tron spred så snabbt. Och budskapet löd ungefär så här: då du blir en kristen så sker en djupgående förändring i din identitet, i din varelse. Genom tron och dopet så dör den gamla människan. Så uttryckte man det alltså, den gamla människan dör. Så det som ständigt drog ner mig har begravts i dopet. Och så ska vi se på oss själva, står det på ett annat ställe i Bibeln, som döda för synden men levande för Gud. Alltså Gud har gett dig och mig en ny identitet. Vi har uppstått med Jesus Kristus i dopet, och beviset på detta, det är att hjälparen, Gud själv genom den helige ande, inte bara är med dig utan bor i dig, i ditt hjärta, är närmare dig än du är dig själv. Gud har redan gett dig allt. Du får ta emot det varje dag. Du har det inom dig. Och hur länge du än har valt att distansera dig från den gåvan, så möter Jesus dig där du är, och han arbetar i och genom dig. Ingen människa behöver gömma sig för Gud. Ingen människa behöver liksom sänka blicken. För just du är Guds älskade skapelse. Du tillhör honom. Du har ditt hem hos Gud. Du får lyfta blicken varje morgon du vaknar upp. Och så leva liksom i ditt sanna hem. Du får komma till Gud som ett barn springer in till sina föräldrar och ropar: här är jag. Alltså du tillhör honom. Du har ditt hem hos Gud. Och det här som beskrivs nu är kristen tro. Allt handlar om vad Gud ger. Och jag tänker, visst vill vi vårda den gåvan från Gud. Visst vill vi ge den gåvan all vår omsorg, all vår hängivenhet. Orden arbeta på sin frälsning känns helt plötsligt som något att upptäcka. Och jag vill stanna kvar resten av predikan i det här bildspråket om Gud som vår far, om oss som hans barn, och att leva i relationen med Gud som att vara hemma. Hoppas att det är okej. Okay. Verkar så. Då fortsätter jag på det spåret. För ett tag sedan så fick jag de här två vykorten av en god vän. Jag ska snart visa dem lite tydligare. Här står det, det är bara ni på första raden som ser, men här står det: hit vill jag. Det var det ena vykortet. Och det andra som jag fick, här står det: här är jag. Hit vill jag, här är jag. Vi satt åt på en restaurang och min vän fick tag på de här. Jag vet inte om det var i något vykortsförråd i den här restaurangen, det är faktiskt sant. Och sa så här: under många år, vi satt och samtalade om något viktigt, det var inte bara helt apropå. Under många år så har det här kortet kännetecknat dig som min vän. Hit vill jag. Som om du aldrig är hemma hos Gud och dig själv, utan att du ständigt är rastlöst på väg. Ständigt missnöjd, på väg för att hitta en mening. Men den senaste tiden har jag sett en förändring hos dig, fortsatte min vän. Det känns som om du är hemma. Det känns som om du istället utstrålar: här är jag. Som om du inte är på väg längre. Som om du har frid med Gud och dig själv. Som om du inte behöver jaga vidare, för att du är här med Gud. Och jag vet inte om de här korten betyder något för er, men för mig så blev det något som jag har burit med mig nu under en lång tid. Jag blev oerhört tacksam för de orden. Väl medveten om att jag ofta är här. Hit vill jag fortfarande. Men jag tror, oavsett vad de här orden säger dig, här är jag, hit vill jag, så tror jag vi alla delar erfarenheten av båda dessa sätt att leva livet. Även om Gud är vår far och vi är hans barn och han har gett oss allt, så har vi ändå friheten att lämna hemmet, den nära relationen med Gud, för att ge oss ut på egen hand i världen. Hit vill jag. Vi gör det ofta. Vi gör det ofta. Och det finns en författare som brottades med de här två sakerna i hela sitt liv. Han heter Henry Nouwen. Han var präst, han var författare. Och då Nouwen var i 60-årsåldern så skrev han en fantastisk bok som heter Att komma hem. Jag ska läsa några stycken från den boken nu, och det kommer upp här på väggen för er som inte är bländade av solen, så kan ni följa med, annars får ni bara lyssna. Så här säger Henry Nouwen: detta är den viktiga frågan. Vem tillhör jag? Gud eller världen? Många av mina dagliga sysselsättningar tyder på att jag tillhör världen mer än jag tillhör Gud. En aning kritik gör mig arg. Ett avvisande gör mig deprimerad. En smula beröm gör mig lycklig och en liten framgång gör mig upprymd. Och så länge jag rusar omkring och frågar, älskar du mig? Älskar du mig verkligen? Så ger jag all makt till världens röster och hamnar i slaveri, eftersom världen är fylld av om. Den säger, ja, jag älskar dig. Om du ser bra ut, är intelligent och har det bra ställt. Jag älskar dig om du har en god utbildning, ett bra jobb och goda kontakter. Jag älskar dig om du gör goda resultat, säljer mycket och köper mycket. Det finns oändligt många om dolda i världens kärlek. Dessa om förslavar mig, eftersom det är omöjligt att uppfylla dem alla. Världens kärlek är och kommer alltid att vara villkorlig. Så länge jag letar efter mitt sanna jag i den villkorliga kärlekens värld, sitter jag fast i världen. Jag försöker misslyckas och försöker igen. Det är en värld som gör människor beroende. För det som den erbjuder kan inte fylla hjärtats djupa längtan. Beroende är kanske det bästa ordet när det gäller att förklara den hemlöshet som präglar hela vår tid. Vårt beroende får oss att klänga fast vid det som världen ser som nyckeln till självförverkligande. Att skaffa sig rikedom, makt, status och beundran. Att konsumera mängder av mat och dryck och att tillfredsställa sexuellt utan att skilja mellan åtrå och kärlek. Sådana beroenden skapar förväntningar, men leder inte till att vårt djupaste behov blir tillfredsställda. Jag är den förlorade sonen varje gång jag söker kravlös kärlek där den inte går att finna. Varför går jag förbi den sanna kärleken och envisas med att söka den på annat håll? Varför fortsätter jag att lämna hemmet där jag kallas Guds barn, min faders älskade? Jag blir ständigt förvånad över att jag hela tiden tar de gåvor som Gud har gett mig. Min hälsa, mina intellektuella och känslomässiga gåvor, och använder dem till att imponera på människor. För att bli bekräftad och få beröm, för att tävla med andra istället för att använda dem till Guds ära. Det går knappt att ta in alla dessa ord, men vilka ord? Kanske känner du igen dig. I den här världen är det svårt att leva i sin sanna identitet som Guds barn. Det är svårt att stanna kvar hemma hos Gud. Men då vi väl stannar kvar i vårt hem hos Gud, då upphör sökandet efter mening som bara leder till hemlöshet och beroende. Det är en enorm rikedom som väntar den som stannar kvar hemma hos Gud. Det här är Paulus stora längtan för sin församling. Det här tror jag är allas vår djupa längtan. Att se att gåvan vi har gör att vi kan stanna kvar i våra liv. Var nöjda. För vi har allt i tron. Detta behöver vi arbeta på så vi kan säga: jag är här hos dig Gud, jag vill inte någon annanstans. Och därför får du nu den tredje och sista frågan. Där vi kommer in just på ett hur. Hur ska det ske? Hur kan man arbeta på sin frälsning? Än en gång, i en relation mellan två människor så behöver båda parter arbeta aktivt. Det räcker inte att en part vill relationen. Tänk dig vad Gud gör. Vad gör Gud? Du och Gud finns där i en relation. Vad gör han? Jag tänker att Gud alltid söker efter oss. Han söker ständigt efter dig och mig. Med sitt ärende att föra oss hem. Men vårt arbete, vad är då det? I denna relation, vad är vårt arbete? Vad är ditt arbete? Jag tror att det är två, tre ord sådär. Att vara redo. Att vara redo. Det är vårt arbete. Att vara redo att bli förda hem igen av Gud. Det är det arbete vi har att göra. Att vara redo. Och utifrån den meningen så vill jag bara skicka med er två ord. Att kanske fundera på i veckan som kommer. Man blir mer och mer redo att föras hem till Gud. Att landa hos Gud och sig själv. Om man övar sig i tillit och tacksamhet. Det är de två ord jag vill ge er. Jag ska förklara. Här kommer en förklaring. Vad är tillit? Jo, tillit, det är motsatsen till kontroll. Tillit kan man säga är en djup inre övertygelse om att Gud vill att jag ska komma hem. Och genom att bli stilla, genom att be själv och med andra, genom att kanske läsa några ord ur Bibeln, så växer denna tillit sakta men säkert genom att aktivt välja att fördjupa relationen med Gud. Då kommer du mer och mer se hur Gud söker efter dig. Att han går hur långt som helst för att finna dig. Han älskar dig och ger sig ingen ro förrän du är hemma hos honom. Och det är ofta bristande tillit som får oss att inte vara redo. Att istället stänga igen hjärtat och hellre stanna kvar i mörkret. Som får oss att vilja bevisa för Gud att mitt mörker är minsann för svårt för dig Gud att ta dig igenom. Och ibland kan man ju undra, vill vi människor ta emot den här gåvan och bli så genomälskade och förlåtna av Gud att vi faktiskt kan börja leva på ett annat sätt? Så att den här nya identiteten i tron och dopet kan bli tydlig och synlig. Eller vill vi egentligen hellre stanna kvar i mörkret? Fortsätta vårt jagande. Säga, jag vill hit. Bortom nästa hörn finner jag det nog. Tilliten gör oss redo att låta Gud föra oss hem. Vågar vi lita på att Gud kan göra mer i våra liv än vi kan ana? Det andra ordet då är tacksamhet. Och tacksamhet är motsatsen, kan man säga, till bitterhet. Oerhört kort så innebär det att inse att allt som du är och allt som du har är en gåva från Gud. En gåva från Gud att glädjas över. Istället för att fokusera på alla som har det bättre än du. Istället för att se på alla motgångar och svårigheter i din vardag, så kan du se att livet är en gåva från Gud. Och att välja det sättet att se på livet, det kan vara riktigt hårt arbete ibland. Men jag har upptäckt att varje gång jag gör det, Varje gång jag ser tillbaka på min dag och försöker upptäcka något i alla fall att vara tacksam för, så blir det lättare nästa gång. Varje gåva man upptäcker leder till nästa gåva och till nästa, tills det mest självklara och vanliga som man upplever i livet visar sig vara en Guds gåva att tacka för. Ett känt ordspråk som ni kanske har hört: den som inte tackar för det lilla kommer inte tacka för det stora. Jag tror det är så. Tillit och tacksamhet gör oss redo att låta Gud föra oss hem. Och nu är ni välkomna fram här. Vi ska få lyssna till en sång alldeles strax. Gud vill föra dig hem till sig mer och mer. Och för veckan som kommer så vill jag uppmuntra dig och mig. Jag behöver detta. Det är därför jag predikar om det. Att se att allt som du är och allt som du har är en gåva från Gud. Låt oss öva oss i tacksamhet och tillit. Låt oss öva oss och ta något steg i detta arbete att vara redo. Och om du längtar efter att ta nästa steg vidare i detta med tillit och tacksamhet, då kan du bara ge Gud tid att tala till dig. Det är egentligen det enda råd jag kan ge. Ge dig själv tid och se vad som händer. Om du bara gör dig tillgänglig för hans tilltal, så möter han dig. Och då kan det leda till att du ger omtanke till andra människor. Du kanske ger pengar till andra människor. Det kan innebära att du förlåter och ger kärlek till en vän som har sårat dig. Gud har redan gett dig allt. Du tillhör honom. Han bor i dig. Han verkar i ditt liv. Du har ditt hem hos honom. Och nu får du och jag tid att låta Gud tala till oss.